Hjärtligt välkomna till kvällens undervisning. Vi fortsätter med Paulus brev och vi har kommit in i andra Korintierbrevet. Och det här är ett brev som inte är speciellt strukturerat. Det är tankar som går från ena hållet till det andra. Och det är ju så hjärnan fungerar egentligen. När vi tänker så hoppar vi från en sak till en annan. Sen kommer vi gärna tillbaka till det som vi tänkte på tidigare. Och det här sättet att skriva det är också typiskt för det sättet att presentera ett budskap som man hittar i Talmud. Så Paulus skiljer sig inte långt ifrån det sättet att argumentera som finns i Talmud. Man har ett huvudtema, men så sticker man ut i stickspår och så kommer man alltid tillbaka till huvudtemat till slut. Nu har Paulus varit i Korint. Han skrev ju i sitt första brev att han skulle komma till dem. Och nu har han varit hos dem. Och det här andra brevet, det är efter det här besöket. Och om vi tittar i kapitel 12 innan vi går in i första kapitlet. Kapitel 12 i andra Korintierbrevet, vers 14. Så ser vi där att Paulus skriver och läser från 1917 års översättning. Se, det är nu tredje gången som jag står redo att komma till eder. Och även i kapitel 13. Det är nu tredje gången som jag ska komma till er. Efter två eller tre vittnens utsagor ska var sak avgöras. Till dem som förut har syndat och till alla de andra har jag redan i förväg sagt. Och jag säger nu åter i förväg, då jag nu är borta ifrån er, lika som förut då jag för andra gången var hos eder, att jag inte ska visa någon skonsamhet när jag kommer igen. Och då kan vi måste lite försiktiga då när vi plockar ihop breven här och tänka oss att det är faktiskt inte så att han spinner vidare på ett problem som var i första brevet i det andra, utan han har varit hos dem emellan. Och vi har ju inte hela bilden av vad som hände och hur han reste. Så vi får vara lite försiktiga med de fragmentariska delarna vi har utav kunskap om vad som egentligen exakt i detalj hände. Vi går in i första kapitlet. Jag läser från 1917 års översättning och ändrar en del ord så att det blir mer hebreiskt. Paulus, genom Guds vilja, Messias Yeshuas apostel, eller Shaliach på hebreiska, sändebud på svenska. Så också brodern Timoteus hälsar den Guds församling som finns i Korint och tillika alla de heliga eller avskilda som finns i hela Akaja. Paulus presenterar sig som apostel. Han skriver som Shaliach. Han är Messias Yeshuas sändebud. Och som sådan skriver han nu. Alltså han talar inte i sig själv, i sitt eget namn, utan han talar alltså som ett sändebud från Yeshua. Det han skriver, det har han fått fullmakt att skriva ifrån Yeshua. Och det är alltså genom Guds vilja som han har blivit Yeshuas sändebud. Och Timoteus var ju med Paulus när han kom till Korint och startade den församlingen där. Och det står så här att det är Guds församling som finns i Korint. Det här är ett intressant uttryck. Och det är en sak som vi bör jobba med, vi som kommer från kristen bakgrund, speciellt evangelisk kristen bakgrund. När det gäller församlingsbegreppet, så måste vi revidera hur vi tänker om en församling. För har man en traditionell evangelisk frikyrklig uppfattning om församling, så är församling och förening väldigt likt varandra. Och när man då talar om församling, så är det någonting man säger att man tillhör en församling, man går till en församling och man är medlem i en församling. Och det här uttryckssättet, det har att göra med att ett klubbtänkande, Man är med i en klubb, man är med i en förening eller en juridisk personlighet, en sammanslutning av människor som då har beslutat att nu ska vi vara en församling. Det bibliska begreppet församling har mer med familjetänkande att göra och folktänkande. Och det är någonting man föds in i, det har vi samtalat om tidigare. Och därför så är det viktigt att vi ser när Paulus talar om församling, så är det inte, han talar inte om någon slags kristen kyrka. Och han talar inte om en organisation som har juridiskt bildats med stadgar på en lokal plats, utan han talar om människor som är födda av Guds ande och som samlas på en plats, och det kan vara i flera små grupper. Och här talar han om Guds församling som finns i Korint, alltså de människor som är födda på nytt, födda av Guds ande, och som gemensamt går tillsammans och bildar en andlig kropp, en andlig gemenskap. Det är Guds församling. Och det är lite olyckligt att sätta namn på församlingar. Det kan man ju göra i för sig, men i den kristna världen så har man satt olika namn. Ja, det är Betelförsamlingen, det är Pingstförsamlingen och det är Smyrnaförsamlingen, det är Korskyrkan och alla möjliga namn då som man sätter. Kanske dels på lokalen där man samlas och dels på den förening som man har startat eller som man är medlem i. Och så skiljer man mellan olika församlingar då, och olika inriktningar och olika betoningar i läran och stil. Det har mycket med mode att göra också. Det här är alltså inte en biblisk församlingstanke, utan ska vi komma till det som är det grundläggande och det som skrifterna lär och det Paulus grundade, så måste vi tänka på församlingen som en levande organism. Det är alltså gemenskap mellan människor. Människor som är lemmar i en andlig kropp. Man behöver inte skriva in sig till att bli medlem i en församling, för man föds in i en församling. Man föds in i Guds familj och då blir man automatiskt sammankopplad med andra troende. Det är mycket, mycket sällan när man där föds människor av Guds ande utan att ha någonting gemensamt med andra. För det mesta så är det alltid andra människor i ett sammanhang där man föds in. Och jag har inte valt min pappa, jag har inte valt min mamma, jag har inte valt mina syskon. Och likadant så bör vi vara försiktiga då när vi relaterar oss till andra troende människor som är födda på nytt. Det är mina medlemmar i, alltså den andliga kropp som jag tillhör genom pånyttfödelsen, Guds familj. Det är Guds församling. Jag kan inte komma ut därifrån. Jag är född in i det sammanhanget. Sen att man har olika grupperingar av Guds församling, det är helt okej. Men det är alltså mindre grupperingar av den Guds församling som finns på den orten. Men det är alltså en församling som finns i Korint. I den judiska världen finns det många olika synagogor och lite olika traditioner och så vidare. Det beror också bland annat på att många judar har kommit från olika platser på jorden, och det har utvecklats olika traditioner beroende på att man har levt utspritt i Syrien, i Egypten, i Ryssland och i Frankrike och Sydamerika och andra platser på jorden har judar levt i hundratals år. Vilket gör då att när man kommer till Israel så har man en viss stil beroende på den plats man kommer. Och då kan man samlas i olika synagogor. I Jerusalem har du en synagoga i varje gathörn. Och det är helt okej att man samlas i mindre grupper, och det är bra att göra det. För att kunna ha en församlingsgemenskap, det är väldigt svårt när det är stora grupper. Om du har över 200-300 som samlas på ett ställe, så är det svårt att ha en intim gemenskap. Det går inte att ha det med alla. Och därför så är det vist att, som man i den judiska världen har gjort, delat upp det gudsfruktande folket i mindre grupper, att man samlas på olika ställen, och det är helt i sin ordning. Det är liksom, det behöver inte vara någon splittring bakom att man har olika grupper, utan det är bara det, dels en praktisk sak och dels en psykologisk sak, att man behöver mindre grupper där man kan känna igen varandra, man kan bry sig om varandra, man kan ta hand om varandra och ha djupare gemenskap. Okej, nu hälsar Paulus och Timoteus Guds församling som finns i Korinth. De kan inte säga att det är våran församling. De har grundat församlingen i Korinth, om man nu får tala det på det sättet. Jag vet inte om man kan säga att man kan grunda en församling. De har predikat i Korinth så att det har blivit människor, fått uppleva pånyttfödelsen. Och de här människorna odlar en andlig och psykisk och fysisk gemenskap i olika hem. Och hela den här kroppen av troende i Korint kallas för Guds församling. Guds församling. Det är Guds församling. Det är ingen människas församling. Och tillika alla de heliga som finns i hela Akaja kallas de troende icke-judarna i Akaja, provinsen Akaja, för heliga, avskilda. Och det här är ett väldigt starkt ord, vi har talat om det tidigare. I den judiska världen kallas de som är speciellt överlåtna och lever i en hög andlig nivå, hög nivå av observans och disciplin, för de heliga. Och här kallar Paulus alltså icke-judar för heliga eller avskilda, som man också kan använda det ordet. Och det här är väldigt en hög titel som ges till troende icke-judar, som bara eliten bland judarna kallas. Det är väl underbart att han använder den titeln för de här i Korinth. Nu ska ni få se en karta här som jag har letat upp på nätet. Och den lila pilen här, det är Paulus resa, andra resa som vi nu är inne i. Och vi ser att han har åkt landvägen från Jerusalem och han norrut, Antiochia och så vidare till Tarsus, Lystra, Iconium, Antiochia, åkte genom Galatien och åkte över till Filippi och sen for han ner till Thessalonica, Berea, åkte ner till Aten och sen vidare till Korint. Och sen åkte han fram och tillbaka här på något sätt, vi vet inte riktigt hur han gör, hur han gjorde här, men andra brevet till Korint var ju efter hans andra besök i staden och han var på väg för att åka dit en gång till. Och vi ser här att Akaja är den södra delen i Grekland. Och norr om Grekland ligger Makedonien som nämns om här. Och Asien är ju här den västra delen av det som idag är Turkiet. Galatien ligger lite längre bort åt öster som ni ser. Okej, så har vi en liten praktisk och geografisk förståelse om vad det handlar om. Vi fortsätter att läsa. Vers 2. Nåd vara med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Yeshua Messias. Nåd och frid. Frid är ett ord, shalom, som används, alltså det är ett hebreiskt hälsningsuttryck som man hittar i skrifterna. Vi kan nämna i första krönikeboken 12 och 18 och första Samuelsboken 25 och 6. Där ser man att man i gammalt hebreiskt sammanhang hälsar varandra med shalom. Och så kallar Paulus Gud vår fader. Det är intressant att just faders gestalten, faders uppenbarelsen av Gud är väldigt framtonande i Messias och hans lärjungar och hans apostlars budskap. Yeshua lär oss att vi ska be fader vår, eller vår fader. Han lär oss alltså att han lär sina lärjungar att relatera till den evige genom hans uppenbarelse som fader i den här världen. Och fader är man ju bara när man har barn. Så det här alltså en uppenbarelse av den oändlige guden. Den begränsad uppenbarelse där han relaterar till oss som våran pappa. Och det är alltså i förhållande till oss som han blir en pappa. Han är inte en pappa i sig själv. Han är ingen fader i sig själv. För man kan bara vara fader när man har barn. Han uppenbarar sig som fader i förhållande till sina barn. Och så säger han Gud vår fader, alltså Gud som är fadern som är Gud, eller Gud som är fadern. Och Herren Yeshua Messias. Här är det ju ganska klart att Yeshua Messias inte inbegrips i uttrycket Gud. Han säger Gud vår fader, det är alltså fadern här som är Gud. Men Yeshua är inte Gud enligt Paulus, utan han är Herre. Han är den som Gud har insatt till att regera, Herren Yeshua Messias. Lovad vare vår Herres Yeshua Messias Gud och Fader. Han lovar alltså inte, han prisar alltså inte Yeshua. Han prisar Yeshuas Fader. Han prisar Yeshuas Gud och Fader. Yeshua har alltså en Yeshua Messias har en Gud. Och det är alltså fadern. Och Paulus lovprisar Yeshuas Gud och fader. Det här är ett typiskt judiskt sätt att börja Baruch. Välsignelse, lovprisar. Och det är väldigt många judiska böner som börjar och slutar med den här välsignelsen. Och han kallar honom för barmhärtighetens fader. Och det är också ett judiskt uttryck. Av harachamim. Det finns i Sidoren. Och all tröst Gud. Också ett tema som är väldigt judiskt. Gud han är barmhärtig. Eller fadern är barmhärtig. Och Gud är trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd. Nu börjar han alltså sitt brev med att prisa fadern som nu uppenbarar sig som en tröstare och en som visar barmhärtighet. Och han har upplevt en väldigt, väldigt svår tid. Om man läser om en förföljelsetid i Asien när han var i Efesus. Han skrev ju i sitt första brev att han skulle vara kvar i Efesus fram till pingst. Och sen skulle han komma till Korint. Och det tror vi att det hände. Och sen var han ju rest lite runt där nu då. Och sen åkte han tillbaka. Han ville vara i Jerusalem till följande pingst då. Nästa år. År 56 ungefär. Om jag minns rätt. Så Paulus hade en förföljelse i Efesus som var av icke vanligt slag. Det var en smed som hette Demetrius som blev fruktansvärt arg på Paulus och på hans följeslagare därför att de predikade att Gud är en, det finns bara en Gud och allt annat är en bluff. Och de hade ju sin otroliga tillverkning, det var ett Diana, Artemis tempel som de gjorde utav silver och sålde och tjänade bra pengar på, och det var en god business med den religionsutövning som fanns där i Efesus. Det var alltså gudamodern som man tillbar. Man tillbar Guds moder där. Det är ju en gammal kult som kommer från Babylon, just att man tillbar Guds moder. Längre fram så byttes den här kulten ut med en jungfru Maria-bild istället då. Det är samma ande som fanns kvar i Efesus då efter det. Bara bytte jacka, bytte kappa på samma avgudadyrkan. Och Paulus gick emot det här. Inte kanske direkt öppet, men han talade sanningen. Och talar man sanningen så får man problem med de som älskar lögnen. Och det blev ett upplopp mot honom. De försökte och hela staden kom i uppror och skrek och så vidare och så vidare. Det kan man läsa om i Apostlärningarna 19 och 23-41. Vi ska inte läsa den, utan det kan ni ha som läxa. Ni som är intresserade av att fördjupa lite mer kan titta på det. Och då har han alltså haft svårigheter och även andra saker kan man läsa om längre fram i samma brev och andra korintierbrevet, att Paulus och hans följeslagare, de var utsatta för faror. Och nu kan uppleva i de här svåra tiderna hur Gud hjälpte honom hela tiden. Och det är temat i början här på det här brevet. Lovad var vår Herres Yeshua, Messias, Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd. Så att vi genom den tröst vi själva undfår av Gud kan trösta dem som är stadda i allahanda nöd. Folkbibeln säger han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Jag fortsätter i folkbibeln. Ty så som Messias lidanden flödar över oss, så överflödar genom Messias också den tröst vi får. Här ser vi att Messias kopplas samman med lidande. Messias lidanden. Och det är just den här lidande Messias som profeterna talar om, som kommer fram under och efter Yeshuas första uppenbarelse, som du kan kalla det så på det sättet. När han kommer för andra gången så kommer han inte som lidande tjänare, utan då kommer han som triumferande konung. Men första gången så är det lidandet som är det viktiga. Och vi som följer honom, Messias, Josefs son, som han kallas i den judiska traditionen, Messias ben Josef, som är den lidande tjänaren, vi måste utstå lidanden tillsammans med honom, och det kallas för Messias lidanden. Och det kommer över oss i överflöd. Närmare Gud vi vill komma, desto mer måste vi dela Messias lidanden. Det här är inga lätta saker, men så är det. Vi får acceptera det. Och ju mer vi får uppleva lidanden tillsammans med och på grund av Messias, så kommer också att vi har fått tröst. I den mån som vi får lida, så kommer vi att få tröst i samma mån, i samma mått. Och om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning, säger Paulus till dem i Korint. Kom ihåg att ordet frälsning är inte pånyttfödelse, det är inte samma sak. Utan det har med räddning att göra. Det har med att man ska få bli hjälpt. Man får få uppleva Guds ingripande på alla möjliga sätt. Och till slut får man uppleva förlossningen och räddningen från döden. Och uppståndelsen och det eviga livet. Om vi blir tröstade ska också då det uppmuntra er. Och ge er kraft och uthålligt bära samma att uthålligt bära samma lidanden som vi. Den som har lidit och fått nåd att få hjälp i sitt lidande är den som bäst kan hjälpa andra som lider och uppmuntra dem. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar vårt lidande eller våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Nu tar han upp det här. Vi hade det så mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen. För att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Det här är också ett typiskt judiskt citat. Det finns i den andra bönen, i huvudbönen som man ber 3 gånger om dagen. I andra bönen är det just de här orden som Paulus citerar här. Gud som uppväcker döda. Mechayehametim. Välsignad är du, Hashem, som uppväcker döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss. Och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss. när också ni hjälper oss genom er förbön. Det är intressant här. Varför behövs det förbön? Jag menar, kan inte Gud hjälpa oss utan att han behöver andras böner för oss? Han är så pass stor så att han kan hjälpa var och en utan att behöva böner. Varför behövs det förbön? Till exempel, den här veckan så läser vi om när Isak gifte sig med Rebecka, Yitzhak gifte sig med Rivka. Och hon kunde inte få barn. Och så står det att Yitzhak bad för sin hustru. Och det är ett väldigt starkt ord där. Och det är förbön på hebreiska. Det är ett ord som har med förbön att göra. Han bad för sin fru. Och det är ett ord som också har med rökelse att göra. Det är ett intressant ord där på hebreiska. Och han höll på med det i 20 år. Yitzhak var 40 år när han gifte sig med Rivka. Och han var 60 år när han fick Esav och Jakob. Esav och Jakob. Han bad alltså för sin hustru i 20 år för att hon skulle bli med barn. Eller 19, vad det nu blir då. Och då kan man ju ställa frågan, men hade inte Gud lovat Abraham, Yitzhaks fader, att genom Isak skulle säd uppkallas? Att det skulle bli en så stor avkomma som himmelens stjärnor och sanden vid havets strand och så vidare? Löftena fanns där. Varför behövdes det bön då? Kunde inte Gud klara det utan bön? Och det är intressant, Gud har faktiskt skapat ett förhållande där han har gjort sig beroende av våra förböner för att uppfylla sina löften. Och vi kan alltså påverka saker och ting i andevärlden och i den här världen genom att vi ber. Så vi får inte se Guds storhet och hans styrande i dels världshistorien och dels i våra privata liv så mekaniskt att vi inte skulle kunna påverka det. Vi kan påverka utvecklingen. Och då är Gud så pass stor så han har räknat med det från början. Han har ju skrivit hela världshistorien. Våra liv finns ju uppskrivna. Alla dagar som vi har finns redan uppskrivna i en bok. Så det är lite svårt att förstå det här. Men från våran synvinkel sett så kan vi påverka Guds planer så att de ändras till och med. Jag tänkte på Mose när han, Gud sa jag ska göra slut på det här folket, av dig ska jag göra ett nytt folk. Och då säger Mose, nej det får du inte. Du ska förlåta folket, annars får du stryka med boken som du skriver i. Han ändrade Guds plan inom citationstecken. Kan Gud ändra på sig? Kan Guds plan ändra sig? Ja, från våran synvinkel så kan det. Men det här var redan förutsett och förutbestämt redan innan världens skapelse i Guds eviga Torah. För allting styrs utav hans Torah. Så det som händer det är allt vad som händer är Guds tankar. Det som vi gör nu, det har Gud tänkt redan innan världen skapades. För allt som sker är enligt med Guds plan, enligt med Guds Torah, från Guds synvinkel sett. Så när vi ber, Paulus säger att ni ska, ni hjälper oss genom er förbön. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss när också ni hjälper oss genom er förbön. Från vår synvinkel sett så kan vi ändra på saker och ting. Vi kan skapa förändringar genom att vi ber. Från Guds synvinkel sett så är de här bönerna med i beräkningen så att han uppfyller sina planer med hjälp av dessa böner. Och det blir ändå till slut precis som han har tänkt. För allt måste tjäna Gud. Så stor Gud är det vi har. Så bli inte misströsta inte och tänk inte att dina böner inte har någon påverkan. Visst har de påverkan i andevärlden. Gud vill att du ska be. Han räknar med dina böner och han använder dina böner. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. Genom att ni ber för oss så får vi nåd, och många människor kommer att tacka Gud för oss på grund av att ni har hjälpt oss i bönen också. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Det här är en stark mening. Att berömma sig, det har med att vara, vad ska vi kalla det, tacksamt stolt. Stolt på ett rätt sätt. En djup innerlig glädje av att ha gjort det man skulle göra. Det ger en typ av stolthet som är ödmjuk stolthet. Och det här är det som Paulus nämner. Vi kan med gott samvete ha den här ödmjuka stoltheten. Vi kan berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Ledare måste drivas av rena motiv, ha en helig livsstil, inget smutsigt sätt att se på det motsatta könet, att handskas med pengar, att tala om andra. Det måste vara rent och heligt, och det gör man inte inför människor utan gör man inför Gud. Man lever inför Gud, för man vet att, precis som Hagar fick uppenbarelsen, Ber Lachai Roi, den brunnen som tillhör den Gud som ser mig, eller den levande som ser mig, Lachai Roi, den levande guden som ser mig. Hon fick den uppenbarelsen när hon var i öknen och Gud uppenbarade sig och hjälpte henne där vid den här brunnen. Det är en stor uppenbarelse att veta att Gud ser mig. Gud ser mig hela tiden. Han ser mina motiv, mitt hjärtas motiv. Han ser mina tankar, han ser mina ord. Och jag lever inför honom hela tiden. Jag är medveten hela tiden om att han observerar mig. Och för varje sekund och min bråkdel sekund av mitt liv kommer jag att få göra räkenskap en dag, i domens dag. Och om jag är medveten om att Gud ser mig hela tiden, allt jag gör, tänker och säger och inte gör, så blir mitt liv inför honom, det blir viktigare än inför människor. Och det är så, om man ska vara ledare så måste man ha den nivån. Man kan inte göra saker för att människor ska tycka om en. Man kan inte göra saker för att behaga människor. Man kan inte göra saker för att synas av människor. Utan man gör det inför Gud. Och han talar om att vi har faktiskt med gott samvete. Vi kan säga att vi har gott samvete. Det vill säga att vi har varit rena. Vi har uppträtt i helighet och renhet inför Gud. Inte bara när någon har sett mig. Utan när jag är ensam. När jag är i det tysta, när jag är i mörker, när jag är i min säng, när jag är i min vrå och när jag är i skogen eller vad man nu vill säga. Där ingen ser mig, där är jag lika ren, lever ett lika rättfärdigt och rent liv som när jag är inför människor. För jag lever inte inför människor utan för Gud. Det är väl fantastiskt, det är sånt här vittnesbörd. Såna här ledare behöver vi. Vi behöver såna här ledare i Sverige. Och i Norge och i andra länder som kan säga att vi har rent samvete. Vi har uppträtt så inför Gud när vi har lett er. Och vi har inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd när vi har betjänat er som församling. Timoteus och Paulus hade det här goda samvetet. Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Alltså, vi har inga dubbla meningar med det vi hoppar. Vi har inga världsliga eller ekonomiska intressen eller intressen av att bli berömda eller få någon slags ministry, stor ministry här och liksom kunna säga att vi har största missionstjänsten i mindre Asien eller något där, i Grekland. Det finns inget av, inte en gnutta av sådana motiv i Paulus och Timoteus. Vi har rent samvete. Vi skriver inget annat än att ni läser och kan förstå. Vi har inga dubbla intentioner. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå att det ni redan delvis har förstått, att vi är er berömmelse, liksom ni är vår berömmelse på Herren Jeshuas dag. Han tänker alltså, det kommer en dag vi kommer att stå till svars för det vi har gjort. Och ni kommer att få vara glada på domens dag inför Jeshuas domstol när ni tänker på oss. Ni kommer att ha oss som er ödmjuka stolthet, er berömmelse. Och vi kommer att ha er som våran berömmelse, våran ödmjuka stolthet. Vi är väldigt glada för att ni finns. Att det finns en församling i Korint som är ett resultat av att vi har varit trogna den tjänst vi har inför Herren. Så på domens dag så kommer ni att vara glada och vara stolta, och vi kommer att vara glada och stolta för varandra när vi står inför Jeshua på den dagen. Då han ska utvärdera vårt liv och hur vi har tjänat. Då jag litade på detta vill jag först komma till er för att ni skulle få välsignelsen av ett andra besök. Han har varit där två gånger som vi läste. Jag ville besöka er på genomresan till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och så utrustas av er för resan till Judeen. Makedonien var ju, där ligger ju norr om Grekland. Akaja är en provins i Grekland. Eller Akaja är den södra delen. Och där finns Korint och det var huvudstaden i Akaja. Och han hade tänkt då att åka det här och göra så här, åka till Judeen. Här, det här ordet Judeen är viktigt att vi tittar lite närmare på. Judeen har tre olika betydelser i de apostoliska skrifterna. Dels kan det vara hela den romerska provinsen Judeen som innefattar det som är Israel idag. Både Galileen och Judeen, både norra och södra. Det är alltså hela Judeen. Det kan man säga i apostelgärningarna att vid vissa tillfällen så nämns ordet Judeen som benämningen av hela landet Israel. Och det andra då är det juda område, Jehuda, som är den södra delen, som historiskt sett var den del som det södra riket levde i. Men på ett alldeles speciellt sätt, och det lyfts också upp här i The Jewish Annotated New Testament, som är från Oxford, som jag nämnt tidigare. De säger att speciellt Jerusalem nämns för Judeen. Så när du läser ordet Judeen så måste du fundera på vilket av de tre områdena talar om här. Är det hela landet Israel? Är det Juda i söder? Är det Judeen i söder? Eller är det bara speciellt Jerusalem som på ett alldeles speciellt sätt kallades för Judeen? Därför så när vi läser i Johannes evangelium, och det tar också David Stern upp i sin kommentar, Jewish New Testament Commentary, att i Johannes evangelium så står det ordet judarna många gånger, och då har han faktiskt översatt det med the Judeans, judéerna. Och då är det speciellt de som är bosatta i Jerusalem som han nämner där. Och han menar att just ordet judéerna eller judarna i Johannes evangelium talar om vissa judar i Jerusalem. Och det är inte alla judar i Jerusalem heller, utan det var en typ av judar i Jerusalem som kallas för judar. Okej, så här står det att han skulle till Judeen, han skulle ju till Israel naturligtvis, han skulle också till södra delen och han skulle till Jerusalem. Så vi kan inkludera alla tre betydelser i det här ordet. Men jag tror att han tänker på Jerusalem. Han skulle ju till Jerusalem, han ville ju vara i Jerusalem vid pingst. Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Eller fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst för att mitt ja ska vara ja och mitt nej vara nej? Han har alltså en anklagelse som hänger över sig här. Att han inte kom, han inte uppfyllde sina löften. Och det är ju någonting som är väldigt viktigt för en ledare. Om du lovar något så måste du uppfylla det. Annars så anses du som en falsk eller en opålitlig människa. Och en ledare måste ju vara väldigt noga med att man uppfyller det man lovar. Och nu blev det en förändring i hans resa här. Och då blev han anklagad för att han hade gjort förändringar i resan. Han hade lovat att komma, eller han hade sagt att han skulle komma, och sen kom han inte. Det blev en förändring här. Och då försvarar han sig då. Naturligtvis försvarar han ju inte sig i köttet, utan han vill hjälpa dem att förstå så att de inte ska tänka fel och inte synda med sina tankar och ord gentemot honom. Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Vi är inte dubbla. Vi är väldigt noggranna med vad vi säger. Vi säger inte ja och sen nej samtidigt. Vi är inte splittrade. Utan vi är väldigt noggranna med det vi uttalar och säger. Till Guds son, och så tar ni som exempel. Guds son Yeshua Mashiach. Eller Hamashiach. Yeshua, Messias, som bland er har blivit predikare av oss, av mig och Silvanus och Timotheus. Silas är samma som Silvanus. Timotheus. Han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Alltså allt vad Gud har lovat genom profeterna uppfylls genom Yeshua. Han tar inte bort någonting av dem. Han säger inte jag uppfyller en del och en annan del uppfyller jag inte. Utan allt har fått sitt ja i Yeshua. Det betyder inte att allt har uppfyllts. Det finns ju massor med profetier som talar om Messias rike som inte har uppfyllts än. Som vi väntar på. Men i honom så uppfylls alla profetior. Därför får de också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss. Det finns en finns andra formuleringar på den här meningen. Den arameiska bibeln säger att det får genom oss sitt amen för att Gud ska bli ärad. Att Yeshua säger ja till Guds löften och så säger vi amen till det, så blir Gud ärad. Det är ju också en tanke som man kan lyfta fram. Båda tror jag kan föra fram djupare förståelse av det Paulus säger. Amen har ju med ordet, det används väldigt mycket i judiska sammanhang. Och det här kan vi lyfta fram lite grann. Skillnaden mellan det kristna, evangeliska användandet av amen och det judiska användandet av amen. I den kristna, speciellt den frikyrkliga världen, så används amen på ett väldigt fritt sätt, kan man säga. En del säger amen ganska mycket när de pratar och liksom, kanske predikanter använder ordet amen och folk ska svara amen. I den judiska traditionen så används amen som bekräftelse på en välsignelse eller på en bön. Och speciellt om någon välsignar Herren. Till exempel om jag välsignar Herren för att jag får äta ett äpple, så säger jag: välsignad är du den evige vår Gud, universums kung, som skapar frukt ifrån trädet. Och då svarar alla som hör den välsignelsen, amen. Och det är en plikt för judarna att så fort du hör en välsignelse som någon annan säger, så ska du svara amen till den välsignelsen. Och säger du amen till en annans välsignelse, så är det som om du själv hade gjort välsignelsen till Herren. Likadant när man önskar någonting, till exempel att... till exempel i början så var jag och köpte material till huset, byggmaterial. Och då pratade jag med ägaren, butiksägaren, om att det är så mycket stölder. Och det, jag liksom var förvånad, hur kan det vara stölder i Israel? Det här borde ju vara det rättfärdigaste landet i världen, där det är bara gudfruktiga människor här. Det skulle inte finnas några stölder här. Men det blir inte ordning på världen förrän Messias kommer, sa han då. Och så sa jag, må han komma snart, sa jag. Jag kommer inte ihåg vem som sa vad, men vi var ju överens om att vi väntade på att Messias skulle komma och låta se till så att det blir rättfärdighet i Israel och hela världen. Och då sa en utav, då sa han, amen Ken Jehiratsson. Amen Ken Jehiratsson. Amen. Må det vara Guds vilja. Liksom en stadfästelse av någonting som man önskar eller uttalar. Och det är ett starkt ord, amen. Rabbinerna ser i det här ordet de har plockat ut de tre bokstäverna Alef, Mem och Nun. Och undervisar i Talmud att det kan tolkas som Elohim. Det står i Shabbat 119b och Sanhedrin 111a. Och det är en akronym för Gud är en trofast kung. Elohim Melech Neeman blir då. Alef Mem Nun. Elohim Melech Neeman. Elohim är en kung som är trofast. Men det kommer ju från en rot som har med fasthet att göra, Aman. Så det kan man titta lite närmare på om man vill det. Men jag vill gå tillbaka till just ordet Guds son här. Till Guds son Yeshua Messias. Det här ska vi stanna lite grann till vid. Ordet Guds son är uttrycket Guds son är ett utav de mest missuppfattade uttrycken i den kristna historien. Under, låt oss säga, 1700 år så har det uttrycket fått en annan betydelse än vad det har i skrifterna. Och det finns både i den kristna världen och i den judiska världen. Och det är viktigt för oss att vi lär oss vad Bibeln lär om uttrycket Guds son. Och till och med i den här Jewish Annotated New Testament så menar tolkarna här, de är lite liberala, de som har de skriver den här, de har inte riktigt samma grundtro på som jag har på Guds uppenbarelse genom Paulus. De är lite kritiska mot Paulus och det förstår jag mycket väl. Men jag vill inte misstro Paulus på det han med det han håller på med och det han undervisar om. Så jag anstränger mig för att kunna förstå Paulus i enlighet med Toran och hela Tanakh, hela de judiska skrifterna. För annars så blir Paulus en falsk profet, en falsk lärare. Och jag kan inte acceptera att Paulus skulle vara någon som går vid sidan av den väg som Herren gav till Israel. Jag kan inte acceptera att Paulus skulle vara någon sådan. Som startar en kristen kyrka, som startar kristendomen, som går emot lagen och säger att den inte gäller och sådana här saker som har tolkats i den kristna världen. Jag accepterar inte en sån teologi hos Paulus. Man kan läsa in det i hans skrifter och det är lätt att missförstå det han skriver. Och Petrus säger ju det också. Men jag vägrar att läsa in det i hans skrifter. Om det skulle vara så, då vill jag hellre klippa ut Paulus brev och kasta dem i sophögen. För Paulus står inte över varken Yeshua eller Moshe Rabbeinu eller profeterna. Så om Paulus skulle komma under vissa en annan väg än den som Herren har gett oss på Sinai och genom profeternas mun, så tror jag mer på Moshe Rabbeinu, på Toran och på profeterna än på Paulus. Det kan inte vara något motsägelsefullt mellan Paulus och Moshe Rabbeinu. Och mellan Paulus och Yeshua, våran mästare, Adonenu. Utan det måste vara ett samklang i budskapet. Om det nu är sant att Paulus är Yeshua, Messias, sändebud, som är enligt Guds vilja, så kan det inte vara en enda sak i Paulus undervisning eller framtoning som går emot det som Hashem har gjort för Israel på Sinai berg. Inte en enda sak i hans undervisning får gå emot Toran. För då blir han diskvalificerad omedelbart i mina ögon, judiska ögon. Och det har man ju gjort. Den kristna världen har tolkat honom så. Och därför så har judarna, och det förstår man ju, judarna har tagit den här tolkningen av Paulus. Och därför förkastar man Paulus totalt. Och i den här Jewish Annotated New Testament så menar tolkarna att när Paulus säger God's son, så skriver son of God, denoting Jesus' divine nature, har de skrivit då. Och jag sätter två stora frågetecken här. Vad då? Vad har de för bevis för att säga att Paulus menar att Jesus har en gudomlig natur när han säger Guds son? Finns det någonting någonstans i judiska skrifter eller i evangelierna som talar om att ordet Guds son skulle ha med gudomlig natur att göra? Det här är alltså 200-300 år senare teologi som har färgat den här tolkningen. Och då vill jag fortsätta läsa, för det är intressant det de skriver. In Jewish texts, the phrase used by God to refer to the people of Israel, Exodus 4:22, Jeremiah 32:31-20, Hosea 11:1, to David. Jag ska försöka översätta det så det blir på svenska. I judiska texter så används meningen, alltså Guds son, av Gud för att syfta till Israels folk i andra Mosebok 4:22, Jeremia 31:20, Hosea 11:1. Syfta på David, och här har de missat Salomo, det är både David och Salomo, andra Samuelsboken 7:14, Psalm 2:7, Psalm 89:26-27 och längre fram till vilken israelitisk regent som helst, inklusive som inkluderar alla israeliska regenter, speciellt i Döda havsrullarna. Se fjärde Q 246, som också kallas för arameiska apokalypsen. Det är kapitel 50 vers 9 till kapitel 51 vers 1. Där är alltså kungarna, israeliska regenter, kallas för Guds son, Guds söner. Den davidiska messias, alltså messias gestalten som är Davids son och kung, i postbiblisk judendom, och då tänker man på Bibeln då som Tanakh, de hebreiska skrifterna, till och med Malaki då, eller andra krönikboken, som i den hebreiska uppdelningen. Efter Malaki då kan man säga att så kallas Messias, Davids son, Guds son. Och sen längre fram så används den på de rättfärdiga i Syraks bok 4:10, Visdomens bok 2:17-18 och The Book of Jubilee, jubileumsboken, eller jag kommer inte ihåg exakt hur det är på svenska. 1, 24 och 25. Och nu ska vi titta lite mer på det. I Galaterbrevet 4, vers 4, står det i Svenska folkbibeln: men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Literal translation of the Holy Bible översatte på följande sätt: but when the fullness of the time came, God sent forth his son, having come into being out of a woman, having come under the law. Vi kan översätta det till svenska så här: när tidens fullhet kom, sände Gud ut sin son efter att ha blivit till från en kvinna, efter att han kommit under lagen. Analytical literal translation översatte på följande sätt: but when the fullness or completion of the time came, God sent forth his son, having been born of a woman, having been born under the law. Man kan översätta det till svenska så här: när fullheten eller komplettheten av tiden kom, sände Gud ut sin son efter att ha blivit född av en kvinna, efter att han fötts under lagen. Av denna text lär vi oss två saker. För det första, att Guds son föddes av en kvinna. Titeln Guds son har därför inte att göra med vem som födde. Den kvinna genom vilken han blev till var ju varken Gud eller Guds moder, så att han genom henne skulle kunna kallas Guds son. Idén om att Gud kan reproducera sig är helt främmande för judiskt tänkande. Och det är en väldigt liten Gud som skulle kunna reproducera sig. Och då är han inte echad, och han är inte en längre. Och han är inte heller obegränsad. Titeln Guds son betecknar en funktion som högste representant och högste domare, och är speciellt knuten till den smorde utlovade kungen, Messias. Och vi ska läsa i andra Samuelsboken 7, 12 till och med 14. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, är alltså ett profetiskt budskap till kung David genom Natan. Profeten Natan. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans konungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans konungatron för evig tid. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Så att jag visserligen, om han gör något illa, ska straffa honom med ris, så som människor plägar tuktas, och med plågor sådana som hemsöker människors barn. Men min nåd ska inte vika ifrån honom, så som jag lät den vika från Saul, vilken jag lät vika undan för dig. Här talas det ju inte om den evige Messias regering, för här talas det om att sonen, han som kallas för Guds son, han som kan kalla Gud för sin fader, och han ska vara min son, säger Gud. Han ska göra saker som är illa och bli straffade med ris, som människor brukar straffas. Talar alltså om den mänskliga kung Salomo här. Och det kan vi titta också längre fram. Första krönikeboken 17 och 11 till och med 14 säger så här: till det ska ske att när din tid är ute och du går till dina fäder, ska jag efter dig upphöja din son, en av dina avkomlingar, och jag ska befästa hans konungamakt. Han ska bygga ett hus åt mig, och jag ska befästa hans tron för evig tid. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Han ska vara min son, och min nåd ska jag inte låta vika ifrån honom, så som jag lät den vika ifrån din företrädare. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid, och hans tron ska vara befäst för evig tid. Enligt rabbinerna så är den här profetian i krönikeboken en referens till den evige Messias rike. I Samuelsboken som vi läste om, så talar det om Salomo, Men här talas det om Messias. Så både kung Salomo och kung Messias kallas för Guds son i skrifterna. I första krönikeboken 28, vers 6, står det skrivet: och han sa det till mig, din son Salomo är den som ska bygga mitt hus och mina förgårdar. Till honom har jag utvalt till min son. Och jag ska vara hans fader. Salomo blev utvald till att vara Guds son. Och i första krönikeboken 29 och 23 står det: och så satt Salomo på Herrens tron, på den eviges tron, så som konung efter sin fader David. Och han blev lyckosam och hela Israel lydde honom. Här alltså, Guds sonbegreppet talar om Israels kung på ett alldeles speciellt sätt. Och därför så är det också kopplat med Messias. Vi nämnde om tidigare att Israel kallas för Guds son. Här ser vi att Salomo kallades för Guds son. Och Messias skulle kallas för Guds son. Och i vissa fall också israeliska regenter kallas för Guds son. Speciellt i Qumranskrifterna. Och även de rättfärdiga kallas för Guds barn, Guds söner. Om vi nu går tillbaka till just titeln Guds son. Enligt Lukas evangelium 1 och 32 och 35 så skulle Yeshua bli stor och kallas för Guds son. Alltså kallas för Guds son. Och få sin fader Davids kungatron. Det lär oss alltså att begreppet Guds son står för en funktion. Han kom att få den kallelsen att bli Guds son. En kallelse, ett uppdrag. En funktion. Det är en kungatitel. Och har inte i första hand att göra med väsen eller ursprung, utan med en uppgift. Ordet son på hebreiska ben har i skrifterna inte bara att göra med härkomst, utan även med efterföljd och representation. Roten i ordet ben, son, är bana, som betyder bygga. Det finns ett annat ord som används mer för att beteckna härkomst, och det är yalad, som betyder föda. Ordet yeled, barn, kommer från samma rot. Yeshua kallas för Guds son, ben Elohim, och inte Guds barn, yeled Elohim. Och därför bör uttrycket mer ses som en beteckning på en uppgift än som ett bevis på härkomst. Därmed har vi inte sagt att sonen inte kommer från den evige. Det vi säger är att själva titeln Guds son inte har den betydelsen i de apostoliska skrifterna. Och vi kan i skrifterna se att man vid flera tillfällen sätter likhetstecken mellan titeln Guds son och Messias. Till exempel Matteus 16 och 16. Där säger Simon Petrus, svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Enligt Svenska folkbibeln. Messias, den levande Gudens son. Samma sak. Petrus uppfattning om Messias var att han skulle kallas för Guds son. Och det har alltså inte med att han har en gudomlig födelse bak någonstans i tiden, utan att han är den som är utvald. Han ska bli kallad Guds son. Han ska bli gjord till Messias, som också det står i apostlagärningarna. I Matteus 26 och 63 sätter översteprästen likhetstecken mellan Messias och Guds son, som det står skrivet: men Yeshua teg. Då sa översteprästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Likhetstecken, Messias, Guds son. Samma sak kan vi se i den motsvarande berättelsen i Lukas 22, versarna 66 till och med 70. När det blev dag samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. Han fördes in till rådet och de frågade: är du Messias, så säg oss det. Han svarade: om jag säger det kommer ni inte att tro det. Och om jag börjar fråga kommer ingen att svara. Men härefter ska människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Då sa de allesammans: du är alltså Guds son. Han svarade: ni själva säger att jag är det. Då sa de: behöver vi fler vittnesmål? Vi har ju hört det ur hans egen mun. Vad var frågan? Är du Messias? Så säg oss det. Och sen frågade de nästa gång: du är alltså Guds son. Han svarade: ja, ni har själva sagt att jag är det. Vi har hört det ur hans egen mun. För dem var det samma sak. Messias, Guds son, likhetstecken. I Lukas 4:41 kan vi också se hur titeln Guds son används synonymt med titeln Messias, som det står skrivet: onda andar får ut även ut ur många, och de ropade: du är Guds son. Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias. Ser vi ett likhetstecken mellan Guds son och Messias. I Johannes 1:49 ser vi också att begreppet Guds son likställs med att vara Israels kung, som det står skrivet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. I Johannes 11:27 står det: hon svarade: ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Det var ju Marta. Hon hade ju ingen kristen utbildning, så hon tänkte inte att Guds son skulle vara någon slags andra personen i gudomen eller så där. Han hade inget sånt i sitt sinne. Hon var en judinna som förstod att titeln Guds son är samma som Messias. Och sa: jag tror att du är Messias, Guds son. Tror att du är Messias, som är det samma sak som Guds son. Som är exakt samma sak som Guds son. I Johannes 20:31 står det skrivet: men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Yeshua är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Titeln Guds son är alltså en messiansk titel som tillskrivs den människa som blivit utrustad och förhärligad genom den högstes andes kraft till att vara Israels himmelske överste präst och besitta Davids kungatron i Jerusalem för evigt. Det andra vi lär oss av texten i Galaterbrevet är att han som kallas för Guds son, det vill säga Messias, den smordöveste prästen och den högste kungen, han blev utsänd när tiden var inne. Han blev utsänd efter att ha fötts. Guds son föddes först och sen så blev han utsänd. Det fanns alltså en förutbestämd tid då den som hade blivit född av kvinna skulle sändas ut. Sonen sändes alltså inte ut i världen förrän tiden var inne. Om nu den som kallas för Guds son inte blev utsänd förrän han hade blivit till genom en kvinna, för det är det Galaterbrevet 4:4 säger. Guds son föddes av en kvinna och sen blev han utsänd. Hur skulle han då kunna bli sänd till Abraham om han nu skulle vara en av de här tre änglarna som kom och hälsade på Abraham? När nu Paulus i Galaterbrevet säger att Gud sände ut sin son, det vill säga Messias, i världen efter att han blivit till genom en kvinna, så betyder det inte att Yeshua tidigare fötts av Gud och sedan sänds in i världen genom att födas av en kvinna. Det står inte så i Galaterbrevet 4. Det är inte vad texten säger. Om man har förutbestämda uppfattningar om det här och har en kristen uppfostran, så läser man in i Galaterbrevet 4 någonting som inte står där. Galaterbrevet 4:4 säger att Guds son först blev till genom en kvinna. Det var en kvinna som födde det som kallas för Guds son, och därefter blev han utsänd. Nog om det, vi ser alltså att titeln Guds son inte har med härkomst att göra. inte har med gudomlig natur att göra, utan med den uppgift som den sammanknippas i den judiska traditionen att göra. Det här har att göra med att vara kung. Guds son, Yeshua, Messias. Ser du den ordningen här då? Guds son, Yeshua, som är människan, den som är föds av en kvinna, som blev jord till Messias. Guds son, Yeshua, som blev jord till Messias, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timotheus. Han kom inte som ja och nej. Vad då kom? Jo, det som Paulus säger, först föddes han. När han föddes så blev han kallad Guds son, som vi läste med Lukas. När han nu var kallades alltså för Guds son, så blev han utsänd, speciellt efter dopet, och denna min älskade son i vilken jag har funnit behag. Där fick hans kallelse en oerhörd bekräftelse i dopet där i Jordan, när Johannan var där och döpte honom. Han kom upp i vattnet, så visade sig Guds ande på ett alldeles speciellt sätt, som en duva. Och det hördes en röst från himlen: du, denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Då fick den kallelsen att vara Guds son sin bekräftelse. Där blev han utsänd. Där blev han sänd ut till världen. Så när vi ser att skrifterna säger att han blev sänd, och även Johannes säger att jag har blivit sänd. Det är alltså efter man har fötts som man är utsänd. Det är inte innan man är fötts. Det är inte att man har varit i himlen först och sen sänds man till den här jorden. Det är någonting som man läser in i skrifterna om man har fått den teologiska utbildningen i den kristna världen. Men se vad texterna säger, så lägger du märke till att det är inte riktigt som man har lärt sig i den kristna världen. Det är inte så att Guds son fanns till av evighet i himlen och sen blev han liten och blev människa. Och sen på så sätt så sändes han till världen från himlen till jorden. Det står inte så i Galaterbrevet 4:4. Okej. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja, därför får de också inom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och er i Messias och som har smort oss, det är Gud. Vad vill Paulus säga med det här? Jo, vi är Messias tjänare. Vi håller inte på och säger en sak och sen ändrar oss och säger en annan. Vi är mycket noggranna med att tala sanning och att inte ha ett dubbelt liv och ett dubbelt spel och ett dubbelt tal. Vi har ingen kluven tunga. Det finns en anledning till att jag ändrade på min resa, och det skriver han också, att det var för att skona dem. Och så tar han då Yeshua som sin förebild, att han har ett uppdrag, att uppfylla Guds löften. Han säger ja till allt vad Gud har sagt, och vi är likadana. Vi kommer inte med dubbla saker. Vi håller bara på med en enda sak. Vårt intresse i livet är att uppfylla Guds planer, Guds bud. Och därför så lever vi inte för någonting annat, utan bara har den här enkla inriktningen, samma som Yeshua hade. Vers 21, det är han som smörjer oss. Ett intressant uttryck här. Den som har smort oss. Den som befäster oss och er i Messias. Och som har smort oss, det är Gud. Smörjelsen är intressant här. Varför talar han om smörjelse här? Att bli smord. Att smörjas, det har ju med att man får ett uppdrag. Man blir utrustad med Guds ande för ett uppdrag. Speciellt var det kungarna som smordes. Du har det i första Samuelsboken 24:6. Och även den första som smordes, allra första, det var ju översteprästen i tabernaklet i öknen. Så den första Messias smorde, det var prästen. Men Messias titeln i Israels historia och i folkmedvetandet och i den eskatologiska och speciellt hoppet och bönerna har inte med en präst att göra, utan det har med en kung att göra i första hand. Därför sätter man ofta likhetstecken mellan Mashiach och Melech. Melech ha-Mashiach. Samma ord har du. Mem. Båda orden börjar med bokstaven Mem. Mashiach, Melech. Messias, kung. Och sätter man ofta likhetstecken mellan dessa två. Också profeterna blev smorda i vissa fall. Du har Elia som smorde Elisa till profet. Och Yeshua har alla tre smörjelser. Han är ju Guds smorde, han är Guds Mashiach. Och i fullt mått uttrycker han smörjelsen som kommer från himlen. Alltså Guds ande, det är den eviges ande som han har fått i fullt mått. Han har blivit Mashiach, han har blivit en smorde. Och han är profet. Det var det första uppdraget han fick. Han kom som en profet för att tala Guds ord. Och det andra, att han blev en präst. Han gav sitt liv i offer och gick in i det himmelska tabernaklet med sitt blod och blev invigd till den himmelska överste prästen och tjänstgör där. Han har på med det i snart 2000 år som en överste präst i det himmelska tabernaklet. Och där är han Mashiach. Han är den smorde överste prästen som presenterar sitt eget offer och sina förböner för Israel och världen och för dig och mig. Och sen kommer han tillbaka till jorden och då kommer han att vara den Mashiach som Israel väntar på. Och han måste bli erkänd utav Israels myndigheter för att kunna ta sin plats på Davids tron som kung i Israel och regera på Davids tron över Israel och världen. Och det beror på de äldste i Israel om Yeshua ska kunna komma tillbaka till jorden. Han sa ju det när han lämnade. Jag kommer inte tillbaka Jerusalem förrän ni säger Baruch haba beshem Adonai. Du Jerusalem måste säga till mig, välsignad är han som kommer i Herrens namn, annars så kommer jag inte tillbaka. Och där så är vi alltså beroende av det judiska ledarskapet i Jerusalem som representerar staden. Det måste vara alltså en så stor och så viktig representativ del av Jerusalem och dess ledarskap som säger till Yeshua Baruch haba beshem Adonai, välsignad är han som kommer i den eviges namn. Då kommer Yeshua tillbaka och tar sin plats och intar sin plats som Mashiach, som konung, som Davids son Ben David. I vers 22 står det: han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Så det här med smörjelsen, det här med Mashiach-uppgiften och uppdraget, det är inte en sak som bara tillhör Yeshua utan även hans efterföljare. Man säger att vi har blivit smorda. Vi har fått en messias tjänst, med andra ord. Gud har smort oss. Gud har gett oss ett uppdrag. Han har gett oss sin ande. Han har satt sitt sigill på oss. Så vi är Guds tjänare på det sättet också. Jag för min del tar Gud till vittne att det var för att skona er som jag inte längre kom till Korint. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tron. Och det här är en väldigt fin uppgift, eller väldigt fin uppfattning och inställning hos en ledare. Jag menar, en ledare i Paulus kaliber skulle lätt kunna förvandlas till en påve, en diktator, andlig diktator som dikterade allt vad folket skulle tycka och tro. Men han säger, vi är inte herrar över er tro. Det här är ett jätteviktigt bibelställe för alla ledare. En ledare kan inte vara herre över någon annans tro. Man måste ge frihet till var och en att handla och tro enligt sin egen övertygelse. Man kan inte säga du måste tro detta. Man kan bara presentera bevis så att den andra kan med sin hjärna och sitt hjärta tänka och fundera och ta egna beslut och bestämma sig om de vill tro eller inte. Men ingen kan råda över någon annans tro. Paulus är ett stort och fint exempel på en ledare som respekterar människans frihet som Gud har gett till var och en av oss. Han säger, vi är inte herrar över er tro. Vi är medarbetare till er glädje. Vad är det här för glädje? Jo, det är också ett judiskt tänkande. Glädje. Salmerna och Jesaja skriver de i den här judiska kommentaren. Uttrycker kunskap och närhet till Gud som glädje. Och det är det som ligger till grund för det Paulus skriver. Enligt psalm 43:3, Jesaja 35:10 och 51:11 kan man se det. Vi är medarbetare till er glädje när ni får kunskap och ni får närhet till Gud, då skapas glädje eftersom ni står fasta i tro. Vi är medarbetare så att ni ska få kunskap och komma närmare Gud. Ni står fasta i tro, men vi vill hjälpa er att komma vidare på vägen. Det var första kapitlet. Finns det några frågor?
Ja, det var en tvivel att varför judarna ser inte Messias som Messias ben Josef, och de väntar bara på Messias ben David?
Ja, det finns en del rabbiner som talar om Messias ben Josef och det nämns om honom. Men Josef, Messias Josefs gestalten är inte så viktig. För man menar att det ska komma först en lidande Messias och han kommer att dö. Han kommer att dödas. Och då utgår man från Zakaria 12. Där står att man kommer att se upp till honom som man har genomborrat. Och gråta för honom då. Alltså först kommer Messias, den lidande Messias, och sen kommer den triumferande Messias. Och visst talas det om den lidande Messias, men inte i samma utsträckning. För det som är lösningen för Israel och världen, det är ju den triumferande Mashiach ben David. Men Mashiach ben Josef nämns inte mycket om som en som har försonat Israel och världens synd. Det nämns inte mycket. Det finns i judisk teologi, men det har gömts undan, speciellt på grund av den kristna läran, så lyfter man inte fram det och vill inte, man vill liksom gömma undan det för det liknar kristna för mycket. Men det finns i judisk teologi.
Men då, vi frågar ibland till oss själva att varför då? De studerar Torah och de studerar Tanah, men det finns texterna som Jesaja som säger tydligt att han kommer som den lidande Messias.
Ja.
Och en frågesätten som vi har.
Ja, jag har också samma frågetecken. Mycket beror på att man vill inte anamma, man vill inte ta in den kristna teologin. Man vill inte bli kristen, man vill inte ha med kristendom att göra, och därför så tar man avstånd från allt det som liknar kristendom också. Och då klipper man för mycket, så att säga. Även de sanningar som ger liv till Israel. Och det är ju mycket sorgligt. Å andra sidan så, om alla judar hade sett det här när det presenterades under Paulus tid och även innan, då hade inte Messias blivit predikad bland hedningarna. Så allt det här är ju en del av Guds plan, att han har förblindat en del av Israel för att hedningarna ska få del av det här budskapet och kunna bli frälsta. Och det är ju förutsagt i Toran. När Josef såldes av sina bröder så var det ju för att frälsa hela världen. Och sen frälstes ju Israel utav Josef som då blev världens frälsa på den tiden. Det är ju, parallellismen är ju väldigt klar där när det gäller Josef. Och det är också Ben Josef, alltså Josefs son, Messias Josefs son, i berättelsen om Josef, Josef. Det är väldigt klart beskrivet i Toran vad som skulle hända med Josef. Att han skulle säljas till hedningarna. Han skulle få ett annat namn. Han skulle bli klädd i egyptiska kläder. Han skulle bli tillbedd som en gud. Men han skulle samtidigt bli Egyptens och världens frälsare. Och Israel skulle tala om att han var död. Och bröderna skulle komma och inte känna igen honom. Och han skulle behandla dem illa. Och sen vid andra tillfället när de möttes för andra gången så ger han sig till känna. Allt det här talar ju om vad som skulle komma med Yeshua. Så det finns ju ingen överraskning i det här. Det är redan förutbestämt och redan förut uttalat i Toran. Sen kan vi tycka att ja, men ser de inte det här? Det är ju klart. Men Hashem har satt ett täckelse. Han vill inte att alla ska se det. Och våran bön, min dagliga bön inför Hashem är på morgonen, varje gång jag ber på morgonen, jag ber bönen Fader vår varje morgon, och när jag säger tillkommer ditt rike, så ber jag för regeringarna och så ber jag för de religiösa myndigheterna att Herren ska ta bort täckelset för rabbinernas ögon så att de ser Yeshua. För det är Gud som har satt täckelset och det är han som kommer att ta bort det. Men det finns rabbiner som har sett det här och de har ju gått ut med det här. Jag har ett häfte jag fick för en tid sedan som presenterar flera rabbiner som har gått ut offentligt med att de tror på att Yeshua är, trodde på att Yeshua är Messias. Och de fick ju utstå förföljelse och lidande på grund av detta naturligtvis. Och de har vågat att tänka på egen hand och dra slutsatser och dra konsekvenserna av att stå för sanningen. Några få rabbiner under de sista århundradena. Men det här kommer ju att öka och jag längtar efter den och ser fram emot den dag då det här kommer att gå ut offentligt. För det måste finnas så många viktiga rabbiner i Jerusalem som erkänner Yeshua som Messias och välkomnar honom tillbaka och ropar på honom och säger Baruch haba b'shem Adonai. Han kommer ju inte tillbaka förrän dess. Så det måste ju ske.
Ja.
Och jag tror inte vi är långt därifrån.
Tror du att antimessias kommer snart?
Ja, absolut. Absolut.
Ja, då måste judarna ropa efter det.
Oj. Ja, jag tror att uppenbarelseboken talar ju om två olika. Först är det en falsk profet och sen är det en falsk messias.
Ja, precis.
Och det är ju Elia då, som den falska Elia är ju den falska profeten. Först måste det vara en falsk Elia som ska göra under och kalla ner eld från himlen och såna grejer. Så att det kommer att hända mycket.
Tack.
Tack ska ni ha. Allesammans. Med Herrens hjälp så ses vi om en vecka.
Tack.
Shalom.
Shalom.
Shalom.